om våra lyssnare ursäktar att vi ägnar oss åt lite så här självförhärligande. Så, Po.
Mm.
Jag blev häromdagen inbjuden till en Facebookgrupp som var bland det konstigaste någonsin. Den heter Po och Sofia i På spåret.
Jag kände inte till den. Jag har inte blivit inbjuden till den.
Du har, nej, jag fick ett mejl alltså och blev inbjuden. Och det är två personer som ingen av oss känner.
Nej.
Som har startat den här gruppen som vad jag förstår ska försöka lobba in oss i På spåret.
Okay.
Med motiveringen norrländsk representation i Sveriges mest populära tv-program. Sofia Mirjansdotter och Po Tidholm är självklara som förespråkare för ett Sverige där Norrland tillkännages för sin politiska, kulturella och historiska relevans.
Tjusigt.
Väldigt fint.
Mm. Hur många medlemmar har den?
Den har 71 medlemmar. Men vi kanske har en och annan lyssnare som vill gå med. Vill du vara med På spåret, Po?
Bjuder du in mig nu?
Nej, skulle du tycka det var kul?
Jag vet inte. Alltså, nej. Jag ska inte säga aldrig. Men det är lite så. Alltså, jag är ingen jättetrogen tittare på. Alltså, men min bild är väl lite grann att de här paren som är med, de kan ganska lite. Och det är ju betryggande på något sätt. Alltså det känns ju som att de aktar sig ganska noga för att ta folk som är alldeles för allmänbildade. För att då skulle liksom hemmapubliken hemma i sofforna inte...
Jag tycker det är väldigt varierat. Jag tycker en del verkar kunna jättemycket. Mm. Sen beror det också på hur de sätter ihop paren. Mm. För där har jag tänkt att det kanske vore en dålig idé att sätta ihop oss. För jag vet inte riktigt på vilka områden vi skulle komplettera varann. Alltså det kan ju vara bra med typ en yngre och en äldre. Eller, alltså,
en brottare och en nyhetsuppläsare.
Ja, lite så. Mm.
Ja, nej, jag vet inte. Vill du vara med?
Alltså jag är ju... Jag tycker det är jättejobbigt att ha fel.
Mm.
Jag är en ganska dålig förlorare. Men jag skulle samtidigt, om jag fick frågan, så tror jag att jag skulle bli alldeles för smickrad för att säga nej.
Okej. Ja, jag passar på frågan så länge. Det är ju väldigt hypotetiskt också.
Extremt hypotetiskt.
Jag tror att 71 personer är ingen tittarstorm.
Nej,
riktigt.
Nej, jag tror inte att det...
Det kommer inte hända.
Nej. Podden som jag, Sofia Mirjamsdotter, gör tillsammans med Po Tidholm. Och vi gör detta med spons från Akademikernas A-kassa, vilket vi är väldigt glada och tacksamma för.
Precis.
Hej Po.
Hej Sofia. Mm.
Det är jul snart.
Ja, väldigt snart faktiskt.
Mm.
Och då, ja, nu bor ju både du och jag liksom redan
i Norrland.
Ja, precis. Vi kan liksom inte åka hem över jul, någon av oss. För att man är ju redan hemma. Jag menar, jag är hemma och du är hemma. Så att det är inte liksom, det är inte riktigt på kartan. Jag kommer ihåg, du har ju alltid bott i Sundsvall, eller hur?
Ja, det har jag. Men jag minns ändå när jag var barn så åkte ju mina föräldrar hem till sina föräldrar som ju bodde längre norrut.
Mm.
Så då åkte de åkte hem till jul.
Mm. Jag hade 12 år när jag brukade liksom åka hem till jul. Det var ju väldigt speciell.
Då när du bodde i Stockholm.
När jag bodde i Stockholm och åkte hem till Hälsingland över jul. Det var ju väldigt speciell känsla det där med den där. Ja, först var det väl överfulla tåg och sen var det bil och sen var det nästan alltid väldigt dåligt väder när man skulle upp. för det var på den tiden fortfarande fanns snö. Och den där blandningen av liksom tristess och fasa på något sätt. Om man kanske gick någon promenad i någon, något välbekant område och kände sig lite eljest. Jag brukade lämna familjen och åka och gå på högmässa.
Det var originellt, känner jag. I ja. Arbrå, eller?
Mm. Lite förvånande också.
Ja, du gick ja. Ensam ja. På högmässa.
Jo, men alltså, mina föräldrar skulle aldrig göra något sånt. Verkligen inte.
Nej. Men jag tänker ju mer att man går ut på krogen och super med sina gamla kompisar.
Jo, men det gjorde jag också. Jag
blev man nu ska lämna sina föräldrar.
Jo, men det gjorde jag också. Jag blev hemkörd av polis en gång också. Faktiskt, vi hade däckat i en snödriva.
Oj, det är inte bra.
På annan dag.
Det är inte bra.
Nej, det är inte bra, men det är sånt man gör, tror jag. Lite grann. Så att jag har gjort hela paketet, måste jag säga. Av att komma hem till jul och vara exilnorrlänning och hela paketet. Mm.
Jag har ju varit den där som har varit kvar då. Mm. Som har haft den här liksom känt tvånget eller nödvändigheten av att gå ut på krogen då. På, det har varit lite olika genom åren. Ibland är det juldagen, ibland är det annan dagen. Och det är lite olika krogar som gäller sådär. Men därför att det är så många gamla vänner som man bara träffar då.
Ja.
Som är hemma en gång om året och så går de ut en dag.
Mm.
Och jag, nu gör jag väl inte det längre sedan några år. Men jag minns några år där på 90-talet där det var liksom långa, långa köer. Och man kom inte in på de här ställena. Man var tvungen att boka bord långt i förväg för att överhuvudtaget få en plats på krogen. Då. Mm. Det var verkligen... Och det var verkligen kul när man väl kom in. För det är ju roligt att träffa de här människorna, tyckte jag i alla fall. Som...
Fast det är också en spänning, då måste du ändå ha varit ganska trygg, tänker jag.
Ja, men jag tror att det kanske var roligare för mig än för de som kom.
Ja, fast jag minns det också liksom, innan jag flyttade de där utegångsarna. Men då var det Frimurarhotellet i Bollnäs på annan dag, tror jag man gick till. Och så där. Och så kom de där hem som kanske hade bara... De hade flyttat iväg till... Uppsala, var det borta ett halvår och kom tillbaka ungefär som när Dolph Lundgren hade gjort en karriär i Hollywood i 3 veckor och kom hem och bröt på amerikanska. Ja. Liksom att, eller också så låg det helt i ens egen uppfattning. Att, men det fanns en särskild dynamik där i det där. Det var någon slags spel, liksom, att de som hade flyttat, de hade ju då kommit iväg och de hade blivit lite, de var lite mera världsvana och lite stora på sig på något sätt, så där tyckte man då. Och sen så var jag säkert också den personen själv, att man kom hem, man hade andra kläder än andra, man hade andra influenser, man visste andra saker. Det var man säkert jävligt nöjd med på något drygt sätt liksom.
Alltså jag vet inte, antingen så har jag aldrig fattat det där, liksom noterat att folk kommer hem och tror att de är något eller liksom sådär. Eller också som jag säger så är jag väldigt trygg i, så att jag har aldrig känt...
Trygg Sundsvall.
Ja, trygg liksom, Sundsvall. Ja, trygg, jag trivs bra Sundsvall, ja.
Sundsvall?
Ja, jag tycker det är en fin stad.
Ja.
Nej, men jag har aldrig... Jag har bara tyckt att det är kul att träffa gamla kompisar. Sen har ju det varit... Alltså det har ju varit ett gäng som ändå var... Det är inte så här så att, jättekul att träffa mina gamla högstadiepolare.
Nej.
Utan det är mer det här gänget som jag började umgås med sen. Som du också är delvis bekant med. Sådana som hängde på Pipeline som var som man inte var tvingad, utan människor man valde frivilligt. Mm. Som har flyttat till Stockholm, de flesta. Och sen...
Men jag tänker också att Sundsvall var en ganska stor stad och att det kanske inte var samma typ av stigma att stanna kvar i Sundsvall som det var att stanna kvar i lilla Bollnäs där jag växte upp, eller att stanna kvar i Lycksele, eller stanna kvar i liksom Hammerdal eller någonting. Alltså det är, där tror jag att det kan uppstå mycket kraftigare spänningar mellan de som lämnar och de som blir kvar.
Tror
alltså,
du det?
Ja, alltså... absolut. Och det blir ju nästan omedelbart men på bara ett par år så uppstår ju dessutom en socioekonomisk klyfta mellan de som är kvar och de som flyttar. Därför att utbildningsmöjligheterna, karriärmöjligheterna är större än annanstans. Man flyttar iväg, kanske pluggar på en högskola eller på universitet, man får ett bättre jobb. Man har mera pengar.
Men om man ser liksom det så var jag urtypen för den som stannar kvar. Alltså jag typ gifte mig och jag hade 3 barn när jag var 23 och hade ingen utbildning och var ju verkligen i sådana fall en stereotyp kvinna som stannar kvar i Norrland och blir hemmafru liksom.
Mm.
Men
du var cool med det.
Ja.
Ja. Ja, men det är ju superbra.
Ja, verkligen.
Bra för dig.
Möjligt, alltså, ja. Det var väl bra.
Ja, jag hoppas att jag inte hade betraktat dig som en loser om jag hade kommit.
Jag tror du skulle ha gjort det. Ja, det jag tror faktiskt. Jag tror det är jättestor risk att du skulle ha gjort det.
Lite risk faktiskt kanske.
Mm.
Så är det nog. Ja.
Mm.
Men det är verkligen, jag tror att det där är verkligen en del av det svenska kulturarvet. Man brukar ju liksom säga det här liksom att även fast vi är ett urbaniserat land och att de flesta svenskar nu bor i större städer och sådär, så har man ändå en fot kvar på landsbygden. Och en ganska stark manifestation av det där är just den där liksom utgången på i mellandagarna liksom, att det är på något sätt där det märks, det där det känns liksom. Det är verkligen ett kraftfält, och de där mötena och så kan vara både positiva och negativa, liksom gamla saker kommer upp, kanske gamla kärlekar eller gamla bråk eller
men också de här då hierarkierna som du är lite inne på. Å ena sidan jag har frågat på Twitter också så här, vad vill ni att vi ska prata om i podden, och har ni några frågor? Och Joakim Lilja, han säger att han skulle vilja höra ett samtal om just exilnorrlänningen och vilken roll alla utflyttade spelar som ändå ser sig själva som norrlänningar.
Mm.
Och här funderar jag då, eftersom du har varit i exil och även nyss erkände att du kanske skulle ha sett lite grann ner på mig sådär, som var hemmafru. Det är det här att de här som ändå fortfarande ser sig som norrlänningar, vad är grejen då med att om man är i Stockholm så kanske man koketterar med att ja, men man kommer från en liten by i Hälsingland eller Jämtland eller vad det är och kanske blir lite sur när folk håller på att generalisera om norrlänningar eller står upp och försvarar Norrland.
Mm.
Samtidigt som när man kommer hem till Norrland så ser man lite grann ner då på de som är kvar.
Mm.
Kan du förklara det här för mig? För det här låter inte logiskt i min hjärna. Så jag tycker det låter inkonsekvent och lite fult.
Mm. Nej, men alltså, nej då, absolut. Jag tror att du har helt rätt. Men jag tror att det handlar ganska mycket om att vi har en tendens att internalisera liksom urbaniseringen. Det finns ju en storstadsnorm, den har vi ju också pratat jättemycket om, och enligt den här normen så är ju den som bor eller flyttar till en storstad faktiskt lite mera värd då än den som bor på landsbygden. Och även om man någonstans då lider av någon typ av skuldkänsla för att man har lämnat sin hembygd, så kanske man rationaliserar det och tänker att man gör det av ren nytta. Det här var för att ska jag få den här utbildningen, ska jag få de här möjligheterna, så är jag tvungen att göra det här livsvalet. Och så måste man på något sätt balansera det och hantera det i sig själv. Och det blir ju inte logiskt, det är ju irrationellt, för det handlar ju jättemycket om känslor. Men jag måste säga att också för min egen del så tror jag att, och jag tror inte att jag är atypisk på det sättet, därför att innan jag flyttade så längtade jag bort så himla mycket. Jag längtade bort så mycket så att jag, och det tror jag jättemånga gör, sådana som har liksom siktet ställt på att flytta. Man längtar bort. Och när man väl har gjort den där flytten så inser man någonstans att man blev lite halv. Man saknar en del av sig själv som man lämnade där bak. Den där flytten var inte riktigt lika okomplicerad som man hade föreställt sig. Och jag för min del blev mycket mer norrlänning efter min flytt till Stockholm än när jag växte upp i södra Norrland. För då blev det på något sätt tydligare. Den där identiteten och vad den bestod av, den där identiteten blev mycket tydligare när jag utsattes för en annan miljö.
Mm. Jag är ändå en så pass simpel människa Så att jag ändå har lite svårt. Alltså jag tänker på, du flyttade, alltså det var så här 90, början på 90-talet.
89 till och
med. Ja. Mm. Men det var så här Hannas krog, där alla exilnorrlänningar i Stockholm hängde.
Vi odlade ju det.
Mm. Och jag som inte var exilnorrlänning, men jag hamnade ju också på Hannas krog om jag åkte till Stockholm.
Mm.
Vilket också är intressant. Mm. Ungefär som åka till Kanarieöarna och bara prata med andra svenskar. En norrlänning åker till Stockholm och går på en krog där norrlänningarna huserar. Och alltså de flesta som bor i Stockholm är ju inte födda i Stockholm. Och då, utifrån vad vi ofta pratar om, hur Norrland är liksom en blank fläck på kartan och hur Norrland ignoreras och behandlas styrmoderligt och sådär. Är inte det lite märkligt med tanke på alla dessa då exilnorrlänningar alla som finns?
Potentiella ambassadörer som finns.
Ja, precis. Ja. Och inte bara i Stockholm, utan de finns i Göteborg och alltså, de finns ju i storstadsområdena. Borde vi kräva mer av exilnorrlänningarna? Borde vi, eller vad är det? Är det också så, tror du, att många försöker så att säga radera sin bakgrund? Eller inte låtsas om den? Eller?
Jag tror att det tror jag inte är så vanligt längre, faktiskt, någonstans. Av någon anledning så inbillar jag mig det. Jag tror nog att
Jag tänker från Sundsvall, så tänker jag att det är ingenting som man vill gå omkring och så här skryta högt om, att jag kommer från Sundsvall. Det är inte coolt.
Nej, men det förstår jag, för att det är Sundsvall. Men nej, jag vet inte. Alltså jag tror att... Nej, men det är en intressant... Jag tycker det är en väldigt intressant fråga om man skulle kunna kräva mer av...
Eller kräva, men förvänta sig. Eller...
Ja, men faktiskt lite mer. Ett lite större engagemang. Jag vet att vi
eller pratar... är det så att det helt enkelt inte går? Att det är svårt? För det här kan jag också tänka mig, ungefär som det som uppstår på Twitter. Om man någon gång påpekar, till exempel det är någon rapportering från någonstans i Norrland, eller så är det ingen rapportering från ett stort ställe i Norrland, eller så generaliseras det om norrländska eller sådär. Någon påpekar det och det blir en liten klick norrlänningar och exilnorrlänningar som liksom står upp för Norrland och blir så här utskrattade och även hånade, och så här folk skriver alltså subtweetar utan mentions så här: åh, nu går norrlänningarna igång igen, de här lättkränkta och så där. Ja, precis. Och det tas inte på allvar överhuvudtaget, och även om man kan ha en själv ironi i det och självdistans och liksom skoja om det, så blir folk liksom, men det är väl också sura på riktigt för att man försöker försvara Norrland.
Ja. Men det är väl också för att det är någon slags stereotyp liksom, att den här exilnorrlänningen också är en slags stereotyp någonstans.
Men också att exilnorrlänningen efter några år i exil slutar säga att jag ska åka hem till Boliden. Utan man säger jag ska åka hem till Norrland, för det är ändå ingen som vet var Boliden ligger.
Ja, jo, lite så.
Så då bidrar ju exilnorrlänningarna till det här stereotypa sättet att se på Norrland.
Ja, så är det.
Och de här generaliseringarna.
Ja. Jag vet att vi pratade om det, jag och mina två förläggare, bröderna Teglund, som gav ut min bok Norrland, när vi skulle ge ut den, och vi skulle liksom försöka resonera om det överhuvudtaget var en bok som gick att sälja. Så.
Ja, det
och vi tänkte ju att det kanske var 1200 personer som ville köpa en sån bok, och att det kanske i första hand var just exilnorrlänningar. Sådär. För att det var ett fint omslag med berg och så. Liksom, men de var ju många fler, för det första. Det har ju visat sig. Och jag tror ju att många som köper boken är ju exilnorrlänningar, just som liksom i något slags, alltså det är mycket lokal patriotism som jag inte som inte känner finns på annat håll, att det liksom är man exilsmålänning eller exilskött eller något sånt där, så är det inte alls samma stora grej liksom. Det finns väl också en, jag tänker att det finns en slags tradition av att man gör det motvilligt, eller åtminstone en idé om att, alltså sen den här vi flytt inte är vågen där, eller i början av 70-talet med de här protesterna mot liksom statens flyttpolitik, och när man tömde byarna norröver för att liksom skeppa ner stora liksom busslaster med norrlänningar till Södertälje för att familjen Wallenberg behövde arbetskraft, och att man var väldigt arg över det. Och sen så har liksom det blivit en slags överbyggnad, liksom någonting som vi har med oss, att egentligen så borde vi kunna bo här, och egentligen så borde vi kunna stanna kvar, men vi kan inte. Och det här är lite dubbelt, så man är liksom både lite stolt över att man kom iväg, men skäms lite grann över att man är lämnat, och är lite arg på hur det är samtidigt.
Att jag tänker, alltså jag mina tankar flyger iväg till Kristina från Duvenmåla liksom, så här, ja men man tvingas flytta, man längtar alltid hem.
Mm. Det finns nog ganska många sådana. Och så finns det såklart sådana som hatar sin hembygd. Mm. Och jag menar, när jag flyttade hade jag absolut ingen som helst tanke på att jag någonsin skulle återvända. Så att jag släppte nog på liksom det där hembygdsföraktet också, tror jag.
En vanlig kommentar annars från våra poddlyssnare, det är ju i sociala medier då: åh, lyssna på Norrlandspodden. Åh, vad jag längtar hem.
Ja.
Nu får jag hemlängtan. Ja. Nu, och det behövs inte mycket. Alltså, vi behöver knappt prata om Norrland för att folk ska börja längta hem när de bara lyssnar på podden.
Vilket också är lite konstigt, eftersom vi problematiserar ju liksom allt som har med Norrland att göra.
Vi är inte alltid jättesnälla med Norrland heller.
Nej, det är inte som att det är supersentimentalitet eller supersentimentalt. Vi står här och liksom pratar om höstlövens skiftningar i en timme.
Fast liksom, jag skulle ju kunna ägna ett helt avsnitt om norrländsk naturromantik i och för sig, men ja.
Ja, fast så kanske de skulle få nog att stänga av till och med de mest förhärdade norrlandsromantikerna. Vår sponsor är Akademikernas A-kassa.
Det är vi väldigt glada för. Och A-kassa är ju solidariskt och bra.
Det är det.
Och Akademikernas A-kassa kan man gå med i om man är akademiker, det vill säga har 180 högskolepoäng.
Mm, eller mer.
Ja.
Eller mindre. Om man är på väg mot 180 så kan man också gå med. Mm. Bra grej med Akademikernas A-kassa. Byter man yrke någonstans längs vägen så kan man ändå fortsätta vara med. Därför att en gång akademiker alltid
är akademiker.
Ja, precis.
Mer information, akademikernas.se.
Precis, tack så mycket.
Det blev lite små rabalder för ett tag sedan när någon fick för sig att jämföra ett par skolmatsedlar. Och det delades alltså en bild där det stod då Stockholms innerstad vs Norrbottens inland.
Mm.
Och den här Stockholms innerstadsskolan, eller förskolan kanske det var till och med, så fick då 2 dagars menyplats på samma plats, på lika stor yta som 2 veckor då i Norrbottens inland. Jag tycker också är jättekul det här Norrbottens inland. Det är inte mer specificerat än så.
Det är kärv som satan. Alltså det är väldigt så här, det är så här kött och potatis. Och sen nästan så här fisk och potatis. Och sen är det bara
köttfärslimpa, brunsås, potatis. Biff stroganoff, potatis. Torsdag, vad köket bjuder på. Att då jämföra med den här matsedeln från Stockholms innerstad som på måndag bjuder sydfransk kycklinggryta av svensk kycklinglårfilé smaksatt med dragon och timjan, serveras med ris, kravmärkta haricots med rostad vitlök samt svalkande yoghurtsås. Och så ett vegetariskt alternativ. Ja. och så blev det så här, ja. Jag vet inte riktigt vad man vill illustrera, men så här fin mat äter de i Stockholm och så här tråkig mat äter de i Norrbottens inland.
Mm.
Men,
vadå?
Det intressanta var ju då att det var någon från Norrbottens inland som uttalade sig i den här frågan och sa att ja, men det är ju helt enkelt så att om vi serverar skavgryta med potatismos så vet vi att renskaven kommer från sameby i närheten och lingonsylten till är hemkokt och mandelpotatisen är också ganska närodlad sådär. Alltså, det är ingenting vi behöver hålla på och koketera med eller skriva ut på matsedeln.
Nej, och man skulle kunna blåsa på. Om man skulle vilja skriva en sån matsedel så skulle man också kunna blåsa på. Liksom,
ja, herregud, en norrländsk matsedel är det lyxigaste som finns.
Frigående ren från Tomassons gärden och liksom mandelpotatis från backen i och etc. etc.
Ja,
ja. Ja, det skulle vara fullt möjligt att göra det. Jag tyckte att det var en annan intressant aspekt och det är ju att leveranserna av skolmat och mat i förskolor i Stockholms innerstad är ju i högre grad än i Norrbottens inland privatiserad. Det här är ju cateringföretag som sköter leveranserna till en hel del skolor. Och för att vinna de upphandlingarna så blåser de också på med en väldig massa fluff för att den här maten ska framstå som mycket intressantare än vad det själva verket är. Så det är ju också en aspekt, tror jag. Men liksom i Norrbottens inland så är det någon som sätter och sitter och liksom är någon sån här kostmänniska som sitter och skriver de där menyerna. Och det är bara som det är. Det är kommunalt och hårdkokt.
Konkurrens. Liksom.
Nej, det finns ingen konkurrens. Man behöver inte fluffa till någonting överhuvudtaget. Men det säger kanske egentligen inte så himla mycket. Annat än att mat är en... Det som det säger, tror jag, ännu mer då, egentligen, är väl att mat i en urban kontext är mycket mera en livsstilsmarkör. Du berättar vem du är.
Genom att berätta vad du äter.
Och genom att berätta på ett fluffigt sätt vad du äter. Och att det liksom, man ska gärna säga då. Också, det, också jag tänker så här, att stadsbon, om hon vill vara miljömedveten eller signalera miljömedvetenhet, så måste man då, eftersom man är satt i en situation där man är tvungen att konsumera allting, man kan inte producera någonting själv, man kan egentligen inte liksom åka till någon potatisbonde eller till någon köttproducent och köpa direkt som vi ändå kan, vi som bor så här, och då är det då hänvisad till det som de här affärerna, specialaffärerna säljer. Och för att skilja ut dig från då den breda massan som bara köper kronfågel, så individualiserar du ditt val och så köper du då den här ekologiska sprättkycklingen från Hurbogård någonstans på Södertörn, och så känner du att du kan äta kyckling utan att liksom göda det här industrimonopolet eller...
Ja visst, och det är jättefint, men att den som nu la upp den här matsedeln eller de jämförelserna som kom antyder ju ändå någonstans att vi tänker mer på vad vi äter i Stockholm eller någonting. Men åker du hem till någon i Norrbottens inland så kanske de har frysen full med älg som de har skjutit själv och bär, lingon, och hjortron och svamp. Och, precis.
Och eget pärland.
Ja. Ja, och... som jag känner personligen kanske ännu finare faktiskt än att åka till någon butik och köpa något super eko.
Nej, ja precis. Men det är det här liksom som, ja, men som vi har pratat om tidigare också, tror jag, det här med liksom att vara hänvisad, men också men alltså, att vara hänvisad till konsumtionslösningar. Mm. Alltså att man ska så här konsumera sig ur klimatkrisen. Man ska konsumera sig till en bättre djurhållning. Man kan inte lösa det på något annat sätt än bara genom konsumtion. Och då blir konsumtionen så otroligt viktig och uppvärderad. Och, liksom...
Sen ska jag mata på med lite fördomar här också. Mm. Norrlands fördomar.
Ja.
Om mat. För att jag har ändå en känsla av att det i Norrland så ska mat bestå av kött och potatis. Och framförallt kött. Har du inte kött på tallriken så är det inte mat. I mycket, mycket högre utsträckning än vad det är i södra Sverige. Och fortfarande är man vegetarian i Sundsvall så är det jättesvårt att gå ut och äta. det finns ganska dåliga alternativ och en vegetarisk rätt på menyn som ofta är ganska tråkig.
Mm. Visst är det så?
Och jag minns ju alltså då från min egen uppväxt på 70-talet med föräldrar från norr. Alltså det var, vi åt ju verkligen varje dag kött och potatis. Och alltså kött, alltså det kunde lika gärna vara inälvsmat eller köttkorv. Mm. Eller, alltså det var inte, det behövde inte vara, det var inte en fin köttbit så där, utan det var och lingonsylt också. Mens färska grönsaker, det var liksom väldigt, ja, nej, men det var liksom en dekoration. Så här, ja. Några små tomatklyftor i hörnet på tallriken för att det skulle se fint ut. Mm. Det var liksom inte en del av måltiden på det sättet. Och när jag var i Junsele när jag var liten och på vintrarna, det var ju ganska länge svårt att få tag i färsk frukt och grönsaker.
Ja, så var det ju verkligen.
Så det har ju såklart påverkat matkulturen.
Jo, fast nu har det ju verkligen hänt. Nu kan du ju köpa det mesta överallt, skulle jag säga. Och jag menar, bara det här, jag tycker det är lite mystiskt. Bara detta att det finns söt potatis i varenda liten lanthandel, vart man än kommer. Någon har gjort ett väldigt bra jobb med att sälja in sötpotatisen. Och kål till exempel, som ju är en sån där trendråvara. Det har ju varit jättetrendigt i USA i flera år. Nu är det jättetrendigt i Sverige också med kål.
Kål?
Ja, grönkål eller svartkål.
Ja,
eller,
men kål är ju å andra sidan ingenting som har varit jättesvårt att få tag i eller ens få växa i
säsong.
Norrland.
Nej, absolut inte. Men det är likförbannat inte sålt sig i vanliga butiker. Liksom, utan först det blir trendigt. Liksom. Så att, jag menar, jag tycker att det har ju verkligen hänt någonting. Men det är väldigt långt kvar till den där typen av livsstilsmarkör. Jag tänker ju också på det liksom, som en slags del i det här koloniala förhållandet mellan stad och land. Att staden på något sätt också så här snyltar på landsbygden också genom att, alltså, mat handlar ju jättemycket om autenticitet och ursprung och vad som är genuint, och man vill tro på att det är ekologiskt, man vill tro på den där djurhållningen. Och genom att vara så specifik man bara kan med råvarornas ursprung så kan man uppnå det. Men när man är det, så är det också så att man lånar på något sätt trovärdighet och renommé från landsbygden. Det är alltså så här, matens kvalitet är ju intimt förknippade med kvaliteter som bara kan finnas på landsbygden. Det vill säga då ängsbeten eller strandbeten eller skogsbeten eller odlingar i höjdlägen eller liksom så här, och så här, att man attribuerar olika råvaror.
Nu är det ju väldigt väldigt inne med gerillaodlingar i stadsparker.
Ja, det är inne, men det är extremt få som ägnar sig åt det, men visst, det är inne. Men herregud.
Det är också inne med dumpstring, så att
ja. Mm. Ja, precis. Men jag menar, man odlar lite kol i två pallkragar och på någon nedlagt järnvägsspår på Södermalm. Det lever man ju inte en vinter på direkt. Liksom. Så det är ändå så att man måste gå och köpa det. Sådär. Men det säger väl också någonting om det här enorma behovet av att liksom sådär veta, alltså känna till ursprunget och sådär. Och det där är ju ett av de få tillfällen då landsbygden är värd någonting, tänker jag. Detta med liksom matens ursprung. Att då, där, det är ett av de få tillfällen när maten också uppvärderas en aning. Samtidigt som jag kan känna mig lite störd över storstadskonsumenternas benägenhet att gå omkring och känna sig goda för att de köper ekologiska majrovor istället för konventionellt odlade. Därför att det enda de har gjort, det är att de har betalat 2,50 mer per kilo. Och genom det skickat en beställning genom olika led till en bonde någonstans som ska ställa om sin odling av majrovor från konventionellt till ekologiskt.
Har du ätit på Oxelblom i Stockholm?
Nej.
På Södermalm, Katarina Barngata?
Är det?
Du har inte det. För att det är en jätteintressant restaurang som har landskapsmenyer.
Aha, okay.
Som de byter då. Så att jag tror att de har kanske två landskap åt gången som man kan välja. Och menyn är inte utskriven, utan det står bara råvarorna.
Ja.
Och okay. Så vet du inte riktigt om du får in en soppa eller en toast. Liksom. Ja. Du vet att du får in någonting som består av ren kött, kantareller, lingon. Ja, mm. Det, att bero på råvarornas betydelse.
Ja, visst. Mm. Och det står säkert också exakt var de kommer ifrån, de råvarorna. Eller vilken gård då. Vilket härad.
Kiruna in Swedish Lapland. A breathtaking mountain landscape. A pristine wilderness. Relaxes your senses and widens your horizons. The spirit of Lapland is found in our rich wildlife, the pulse of the people who live here, and the magic of the auroras dancing in the skies above.
Det kom en ny reklamfilm för Kiruna häromdagen.
Mm, och du skrattar.
Ja, gillar du den eller?
Alltså, jag tycker ju att filmen är ju fin. Alltså, det är ju väldigt vackra bilder och vyer. Och den visar ju mycket fint med Lappland. Men du har ju helt låst dig vid den här spikerrösten.
Ja, men den är men, så
utveckla.
Nej, men herregud, jag vet inte. Jag tycker det är så platsmarknadsföring är ju liksom pajigt.
Mm. Jo, absolut.
Från första början. Och det är liksom... Hela den här filmen, den är 3 minuter lång?
Ja, den är ganska lång.
Den är ganska, den känns längre än vad den är till och med.
Mm.
Och den är ju som någon slags smörgåsbord då för den internationella turisten. Och där liksom samerna är liksom hjortronen på glassen mitt uppe i alltihop. Och sen så kommer det lite jojk. Och så är det så här, the wilderness... It's ours to preserve and yours to discover.
De har med gruvorna också. Faktiskt.
Och gruvorna kommer där också. Ja, det står precis att det är den rikaste, största underjordsgruvan i världen. Eller vad det är, liksom sådär. Men jag vet inte, jag tycker den är superkolonial. Och framförallt är den ju väldigt kolonial gentemot den samiska befolkningen där uppe. Att de är...
Så är det ju, de exotifieras som någonting som turister ska komma och titta
någon
på.
Någon liten krydda, någonting som man liksom kan klämma mellan hundspansfärden och middagen. Liksom.
Mm. Så absolut.
Besöka en kåta och liksom så här, höra en skröna.
Jag har ju sett flera av mina Facebook-vänner som är från Kiruna som har delat den och... längtar hem.
Oj, jaha.
Och delen, titta här vad fint det är i Kiruna. Och,
ja, men visst är det
och
fint.
Tycker om den så. Jag tycker att den är för lång. Och jag tycker att den här spikerösten är helt onödig. Alltså man skulle kunna göra en film där man visar de här vackraste bilderna från Kiruna.
Mm.
Precis som de är. Men ingen skulle behöva prata kanske. Ha någon schysst musik i bakgrunden och något på slutet som berättar välkommen till Kiruna.
Det är väldigt mycket jobbig musik i den.
Det
är liksom
men du har ju, ja det är blandad musik också. Från det ena till det andra och så jojk. An alluring world filled
with wonder and the things dreams are made of. Är det inte superpajigt?
Ja fast den här spiken.
Nu kommer det jojk tror jag. Nu är trolltrumman här. Och nu är det hundspann. Och nu är det jojk. Och motljus. Alltså jag står inte ut med det här. Jag tycker det är så sorgligt på något sätt.
Det jag funderar på, som jag tycker inte är helt ointressant i sammanhanget, det är hur reagerar målgruppen på den här reklamfilmen? Och det vill säga målgruppen då, utländska turister.
Ja, men alltså de tycker säkert att det är toppen.
Ja, men då så.
Ja, men då så, det kan man väl inte säga. Det här är ju ändå en miljö där människor bor. Hur skulle du, jag menar, om vi nu tänker oss att du är målgruppen för en resa till Amazonas djungel Och du får se en reklamfilm med någon flygbild över folk som sitter i höftskynke och lallar runt en eld. Liksom. Hur, skulle du känna dig bekväm med det då? Så här, ja, men på med safarihatten och åk bara. Liksom,
alltså jag vet inte om jag skulle reagera så mycket över reklamfilmen. Däremot skulle jag kanske känna mig obekväm med att som turist åka och liksom beskåda människor som om de vore en turistattraktion.
Mm. Samtidigt, ja,
alltså, sen beror det ju på, alltså jag menar, det finns ju olika sätt att möta människor från olika kulturer. Det finns ju ingenting som säger att man som turist inte kan träffa liksom samer, vara med på en renskyllning, whatever liksom, det kan man absolut. Så att, visst, jag håller med om den delen i den här filmen. Jag tycker att de hade kunnat korta den. Jag tycker att de hade kunnat kanske ta bort jojken. Kanske skulle de ha haft en riktig låt från någon cool, modern samisk artist, som det finns några stycken, om man nu ska vara autentisk på något sätt.
Eller samtida.
Ja.
Och inte bara...
Ja, men det är det jag menar också. Ja.
Samtidigt så är det ju så att det finns en samisk befolkning och de bedriver renskötsel, men turism är också en väldigt viktig binäring som de får inkomster på och liksom... Det är inte alls säkert att samiska lyssnare skulle hålla med om den här analysen, även om jag tycker då att en sån här film är problematisk.
Kontexten. Det liksom handlar väl om kontexten och hur de kommer in, som sagt, och det är det jag håller med om.
Som någon liten krydda sådär, i största allmänhet.
Men jag tror ändå generellt att du reagerar mycket mer än jag. Jag reagerar nog...
Du reagerar på att den är för lång.
Jag reagerar på att den är för lång och jag reagerar på den här speakerrösten som känns väldigt pompös och inte matchande med bilderna man får se.
Nej, det
förstör ju känslan och intrycket, alltså den känslan man vill ha. Den känslan man vill ha i kroppen eller som jag tänker om jag var reklammakare, känslan jag skulle vilja förmedla. Så här är det i Kiruna, kom hit. Mm. Så skulle jag ju inte använda en sån röst. Nej. För det blir ju jättekonstigt.
Mm. Nej, den känns ju lite mera som trailerrösten till en ganska dålig actionfilm. He stepped into an adventure more dangerous than he ever knew, bla bla bla.
Ja.
Men den här är alltså betald, verkar som, av Kiruna kommun och Norrbottens läns landsting och sådär, lokala aktörer.
Ja, men det är
så
klart. Det är ju en proffsig produktion.
Jag håller ju kanske inte riktigt med om det är så. Ja. Ja, jag har
sett så många, mycket sämre reklamfilmer för svenska kommuner.
Jag kanske är bara allergisk mot platsmarknadsföring i
största allmänhet.
I största allmänhet. Ja. Men Kiruna är ju också jäkligt intressant som ett kraftfält. Liksom, där det är ju också typiskt att det liksom görs en reklamfilm av det här slaget om den staden som på något sätt rymmer så himla mycket. Och som man inte vet
staden, citationstecken, säger jag då. Mm. Eftersom den här filmen är ju för hela kommunen.
Jo,
så det är ju
precis.
För liksom nationalparken och fjällvandring. Och...
Ja, men det är till Kiruna de kommer.
Ja.
Ja. Och samtidigt så finns den här stora frågan om vilka som ska bo i Kiruna i framtiden. Och med den här stora stadsomvandlingen och stan som ska flytta då några kilometer och liksom se ut på ett helt annat sätt. Och det där tycker jag är en jättespännande grej. Och den har vi ju också. Vi har ju varit i Kiruna också och liksom pratat om det. Men det känns som ett outtömligt...
Ja, vi pratade ju om då lite om den nya stadsplanen. Men du har varit där igen.
Ja,
och fått lite mer detaljer om nya bostäder.
Ja, jag har kollat mycket mer på de här markanvisningstävlingarna och liksom hur de här arkitekterna som är inblandade i det här drömmer upp det nya Kiruna. Och jag känner ju ganska mycket om man tittar på liksom, man faktiskt tittar på, gör jämförelser med likartade miljöer i andra delar av världen, så är det ju så att man glider över mer och mer liksom någon slags fly-in, fly-out, och den arbetskraft som blir kvar är ofta den okvalificerade, medan de mer kvalificerade tjänsterna som är knutna till gruvnäringen flyttar någon annanstans. Och så är det ju också i Kiruna, att väldigt mycket verksamhet har flyttat till Luleå till exempel, och väldigt mycket kan fjärrstyras. Det finns helt enkelt inte det är helt enkelt inte nödvändigt på samma sätt som tidigare att man har gruvingenjörer och administratörer och högre tjänstemän på plats i Kiruna, vilket gör att Kiruna blir kanske mer och mer en arbetarklassort. Samtidigt så sitter arkitekterna och ritar en ny stad som ser ut att vara byggd för någon slags faktiskt urban medelklass med moderna villor med liksom stora inglasade ytor och som inte alls är liksom, ser ut att vara särskilt lämpade för ja, gruvarbetaren som tycker om skoterfärder på helgerna.
Men,
och...
men det här kan ju misstolkas jättemycket. För det här kan ju tänkas som om skulle det här vara för fint för en gruvarbetare eller varför skulle inte en gruvarbetare kunna uppskatta trevlig arkitektur?
Ja, fast det handlar
eller...
inte om det. Det här handlar lika mycket om praktiska aspekter.
Okay.
Mm. Alltså till exempel som att är du den då typiska Kiruna-familjen som då har kanske du gillar att åka skidor både på utför och på längden och du har skoter och kanske fyrhjuling och du har en stuga någonstans och sen så bor du i centrala Kiruna, ja då behöver du, för det första kanske du behöver ett garage, du har två bilar, en skoter och släpvagn och en fyrhjuling och det där ska rymmas någonstans och då behöver du mecka med dem där ibland och då behöver du utrymme till det och sen så måste du då för att kunna hantera alla de här olika verksamheterna, arbete och flera olika typer av fritidsaktiviteter, så behöver du en jättestor hall där du ska få plats med alla de här olika ombytena som man behöver i norra Norrland.
Skoteroverallen och jaktkläderna
och skidutrustningen.
Och du menar att det inte finns det?
Nej, men alltså arkitekterna som deltar i de här tävlingarna, de fattar inte sånt. De ritar ju som en vanlig lägenhetshall liksom. Så att då, och då har de ju kanske inte riktigt förstått vad det är för klimat de jobbar med.
Har jag helt missförstått arkitektens uppdrag? Eller har de fått fel uppdragsbeskrivning? Eller hur kan det bli så här fel?
Jag tror att man gör det som man gör på alla andra ställen. Jag tror att man liksom... Jag tror att det finns en dragning i allt modernt byggande. Att gentrifiering är en inbyggd faktor i alla typer av ny stadsplanering. Att man tänker sig att vi som mänsklighet på något sätt så här, att det är en slags utvecklingsprocess. Att vi går från att vara då vanliga mainstream-svenskar till att bli mera...
Men kan det inte ligga någonting i det? För det här som du säger nu då, om att ja, men en familj i Kiruna, de vill ha skotrar och flera bilar och så åker de skidor och så jagar de och så där. Är inte det en fördom åt andra sidan, alltså hållet? Finns det inte helt vanliga människor som bor centralt i Kiruna som kanske inte alls tycker om att åka skoter, som inte jagar, som lever ett liv precis på samma sätt som de skulle ha gjort?
Ja, men absolut. Mm. Men, och det är ju för dem som man bygger den här nya staden, känns det som. Men det är inte för de andra då liksom. Men jag tycker också att det är intressant att jämföra med den gamla bebyggelsen i Kiruna, den som nu kommer försvinna då när man river den gamla staden och flyttar och bygger ny. Jag tänker på de här höghusen som ligger i centrala Kiruna som är ritade av Ralph Erskine på 60-talet. Och där han, och det kan man ju också diskutera, för det finns ju liksom en slags exotisk blick i det också. Men han ritade ju till exempel balkonger på utsidan av de här husen. Alla lägenheter har en balkong. Och balkongen är utformad som en gruvhiss. Och i den här balkongen så finns det håligheter där man ska kunna sätta käppar som man ska hänga kött på för torkning. Så att han tänkte ju då liksom så här, okej, vad har de här människorna för behov? Jo, de har behov av, trots att de ska bo i den här lägenheten, så har de behov av att torka kött på sin balkong. Så då ritade han in den funktionen. Och så missade han säkert en massa andra grundläggande funktioner, det vet inte jag. Men alltså den typen av tänkande är ju ändå sympatiskt.
Och lite konstigt, tänker jag.
Ja, kanske.
För jag tänker ändå att de som har behov av att torka kött och jagar och sådär kanske inte bor i en lägenhet i centrala Kiruna. Bor i ett hus lite utanför.
Ja, fast så tänkte man ju inte alls på 60-70-talet när man planerade samhällen och städer. Då tänkte man ju att alla skulle bo samlade i liksom centralt, oavsett behov så att säga. Så att det var ju ändå ganska unikt skulle jag säga att man tog in den typen av funktion i modern stadsbyggnad. Så att på den tiden så betraktades det säkert som ganska generöst.
Men kan det vara så att den här moderna, nya staden Kiruna som ska växa fram med nya, moderna hipsterhus kan locka dit en annan typ av befolkning? Nya människor?
Det är ju säkert en förhoppning. Alltså det är
kanske
ju...
inte husen i sig. Men ja, vad men, gör husen
men, ja,
med...
Men själva miljön då liksom. Ja, men husen och utformningen och tanken liksom sådär. Jo, men det tror jag säkert. Det är säkert så man tänker. Absolut. Att nu ska vi bygga en modern stad liksom för framtidens människa. Och det här ska bli en attraktiv bostadsmiljö. Så liksom. Så tänker man ju överallt när man bygger. Det är ju, men sen om man lyckas med det eller ej, det är väl en annan sak. Och det är väl inget fel med att tänka så. Problemet är ju lite grann att om man tittar då på råvaruutvinning runt om i världen så funkar det inte riktigt så längre. Vi bygger inte i samma utsträckning som tidigare samhällen kring vårt råvaruuttag. Och människor bor i allt mindre grad i anslutning till råvaruextraktion. Så att lite grann är det en slags fantasi som kommer ur en gammal tanke. Och det är inte säkert att det kommer funka. Risken är ganska stor att det liksom...
Inte kommer att göra det.
Inte kommer att göra det. Tack för det här året.
Ja, och alla ni som är på väg hem i jul, kan vi hoppas att ni slipper för mycket tågkaos. Och ni som kör bil, kör försiktigt.
Och ta det lugnt med spriten på annan dagen. Och tack Akademikern och A-kassan för spons. God jul, Sofia.
God jul.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.